Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre Jesus, låt oss se ljus i ditt ords ljus. Hjälp oss att ta oss tillvara för alla falska spekulationer och förnekelser av din återkomst till domen. Amen. Som predikotext idag har vi dagens epistel som finns att läsa i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel från vers 11 till och med första versen i kapitel 21. Och orden lyder i Jesu namn. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi ska börja med att kasta en liten blick på Uppenbarelsebokens disposition. Det finns där 7 stora huvudavsnitt där yttersta domen finns med i varje avsnitt. Jag har en illustration här som är från bibelstudier som jag höll 2014. Och den här finns också med i Lars Borgströms utläggning av Uppenbarelseboken. Vi kan inte gå in på de här detaljerna, men vi kan bara titta helt hastigt att de här 7 delarna innehåller alla, förutom den första sändebreven, innehåller alla en glimt av den yttersta domen. Och den del av Uppenbarelseboken som vi idag ska se på är på något sätt den yttersta punkt. Det är riktigt den yttersta domen i yttersta allvar. Vi är nu i det sista avsnittet av Uppenbarelsebokens 7 delar. Vi kan påminna oss att det var Johannes, aposteln, som såg de här synerna om vad som ska hända framöver i tiden när han var på Patmos. Han var förvisad dit som straff för sin apostoliska verksamhet. Påminns om det i själva texten, och jag såg. Vi ska lyfta fram 3 saker i texten som var för sig kan vara lite svåra att förstå, mer eller mindre. För att till sist sammanfatta med blicken mot härlighetens land. De 3 sakerna är dom över de döda, livets bok och helvetet och eldsjön. Vi börjar då med domen över de döda. Det är ingen svårighet att säga att det är Jesus, människosonen, som är domaren som sitter på den stora tronen. Jesus säger ju i Matteus 25 i den berättelse som är första årgångens evangelium för domsöndagen, huvudevangeliet, att han ska sätta sig på sin härlighetstron och samla alla folk framför sig. Alla människor ska stå inför hans domstol. Både de som växer upp ur gravarna och de som lever när Jesus kommer tillbaka. Vilka är då de döda? Havet gav igen de döda, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. och de döda dömdes efter sina gärningar. Paulus skriver i andra Korintherbrevet 5. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Det är inte bara de som växer upp ur gravarna som ska stå inför domaren. Det ska alla. Jesus säger att alla folk ska ställas inför honom. De döda är alltså inte identiskt med de som växer upp ur gravarna. Det gäller också dem som lever kvar när Jesus kommer tillbaka. Vi ska se på en annan text för domsöndagen. Från Johannes evangeliet 5 kapitel där Jesus säger: Jag säger er sanningen. Det kommer en tid och det är den redan här. När de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Här talar Jesus också om de döda. Tidpunkten är nu. Redan här. Men lite längre fram säger Jesus: Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Här talar Jesus om alla som ligger i gravarna. Den här tidpunkten är längre fram i tiden, nämligen på den yttersta dagen. Här talar Jesus om två grupper av människor. De som har gjort gott och de som har gjort ont. Lägg märke till skillnaden. Uppstå till liv och uppstå till dom. Men vad betyder det att de som har gjort gott ska uppstå till liv? Jo, det säger Jesus i vers 24. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Här är det noga med tempus. Har evigt liv och har gått över från döden till livet. Orden hör och tror står i presens particip, vilket är en pågående handling. Likaså anger har evigt liv att det sker nu. Den som tror har det eviga livet här och nu. Däremot är orden har gått över perfekt. Precis som vår svenska översättning. Och det säger att det har skett och kommer att fortsätta. Det eviga livet har börjat här för den som tror. Att Jesus säger att de som har gjort gott ska uppstå till liv är en bekräftelse av att det liv som de redan har här i tron kommer att fortsätta. Vi går tillbaka till vers 25. De döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Här handlar det om de andligen döda. Av vår natur är alla människor andligen döda eftersom alla av naturen är fiender till Gud och därmed är döda inför honom. Dessa döda får liv när de hör Guds sons röst. De föds på nytt. En naturlig människa har inget andligt liv. Hon är död i synd. Genom den nya födelsen, genom den helige ande, börjar hon leva det liv som sedan bekräftas på den yttersta dagen. Inför tronen ska alla människor dömas efter sina gärningar. Därför öppnas böcker där allt de gjort beskrivs. Ingen av oss består det här provet om vi står där ensamma med våra gärningar och hänvisa till dem. Det är därför som de som blir förkastade av Jesus skyller ifrån sig: När såg vi dig hungrig och gav dig inte att äta? De tänker på vad de själva har uträttat. De hittar inga fel. Men Jesus har lovat att de som tror inte kommer undan någon dom. Hur är det möjligt när alla ska dömas? Vi går nu över till den andra punkten. Livets bok. Det står, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Lägg märke till skillnaden mellan böckerna, som innehåller alla människors alla gärningar, och livets bok. Den innehåller ingenting av de saligas gärningar, utan bara deras namn. Det finns 7 ställen i uppenbarelseboken där den här boken nämns. Det första finns i brevet till Sardes. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min far och hans änglar. Det andra stället finns i 13:8 och handlar om vilddjuret från havet, den antikristliga världsmakten. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Den här versen kan tolkas på två olika sätt, och det visas också genom olika översättningar. Båda är möjliga. Det här alternativet som är från Svenska folkbibeln 15 står att livets bok har namnen ända från världens skapelse, och det tillhör lammet som är slaktat. Det andra alternativet framgår av folkbibeln 98. Och det finns också i den finska gamla bibeln, Biblia. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den här tolkningen är också biblisk. Eftersom Gud i sitt allvisa råd hade planerat lammets död för världens synder, redan av evighet. Men om vi nu håller oss till den förra tolkningen, som också används i moderna finska översättningar, beskriver den Bibelns undervisning om att Gud av evighet har utvalt de saliga och skrivit in deras namn i livets bok. Så sägs det också i det tredje stället, som finns i 17:8. De har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse. Det fjärde och femte stället där livets bok nämns finns här i vår text på två ställen. Det sjätte stället är 21:27. Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Och så finns det ännu ett ställe i 22:19, men där står det inte uttryckligen bok, utan där beskrivs det som en del i livets träd. Livets bok är alltså väldigt viktig. Där står alla Jesu gärningar upptecknade, och de är fullkomliga. Där står namnen på alla de som trott på honom och som bär hans sigill på sina pannor. Det står att alla de som har sina namn i livets bok står under hans beskydd och ska inte dömas för sina egna gärningar. För Jesus har fullgjort en fullkomlig rening för deras synder. Att ha namnet i livets bok är detsamma som att tillhöra Guds utvalda av evighet. Det har absolut ingenting att göra med vad vi gör här och nu. Det är det tillståndet som Jesus talar om. Den som tror har evigt liv. Och tron är ju någonting som Gud har gett oss. Det är hans verk att vi får tro på Jesus. Vi ska innan vi går till den tredje delen ännu citera från Efesierbrevets första kapitel om den här härliga sanningen. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Så till den tredje delen, helvetet och eldkön. Det här är inte lätt att förstå. Många har säkert funderat över varför vi i den apostoliska trosbekännelsen läser om Jesus nedsteg till helvetet istället för dödsriket. Vi bekänner oss till den bibliska sanningen att Jesus förkunnade sin seger över själarna i helvetet. Han steg inte ner till dödsriket i den meningen att han dog och blev begraven, eller att han gick in i den yttersta plågan genom att lida i helvetet. Nej, Han hade lidit färdigt på korset. Han sa ju det är fullbordat. Men enligt Petrus förkunnade han sin seger för andarna i fängelset över dem som hade vägrat att lyssna till Noa. Ordet dödsrike, det är på finska tuonela. Det är olyckligt på det sättet att det för tankarna till det tillstånd som alla döda själar befinner sig i, de som har dött kroppsligt. Ordet som i många bibelöversättningar översätts med dödsriket är på grekiska Hades. I den grekiska mytologin var det en uppsamlingsplats för alla döda. Den djupaste grottan i underjorden var Tartaros, dit de grova brottslingarna fördes. Svenska folkbibelns översättning med helvetet är omstridd, men den fungerar bra i de flesta sammanhang där grekiskan har Hades. Till exempel berättelsen om den rike mannen och Lazarus beskriver den rikes plats som en plågsam plats. Men här är det lite konstigt. Och döden och helvetet kastades i eldkön. En förklaring kan vara att helvetet är den osanliga plats dit deras själar som inte tror hamnar efter döden, likt den rike mannen i berättelsen om Lazarus. Medan eldkön är den slutliga platsen som är tillrädd åt djävulen och hans änglar, dit de osaliga med kropp och själ förvisas vid domen. Det här kan vi inte uttala oss om med full säkerhet. Men en sak är fullkomligt klar. Det finns en plats som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Och dit kommer de som inte tror att förvisas vid domen. De som förnekar den dubbla utgången har inte Bibeln på sin sida. Och den läran är själva grunden för att Jesus måste komma till jorden som frälsare. Om det inte fanns någon risk att hamna i helvetet skulle hans offer vara förgäves. För han har kommit för att vi inte ska behöva tillbringa evigheten med djävulen och hans änglar. Så till sist, den nya himlen och den nya jorden. Istället för att grubbla över helvetet får vi nu avsluta med den sista versen i vår text. Den som inleder den härliga beskrivningen av den nya skapelsen som ska uppenbaras för alla som lever i tron på Jesus. Alla dessa som har sina namn skrivna i livets bok. Det kommer en dag när allt det som nu är befläckat av synd och ondska ska vara borta för evigt. Det nya som kommer liknar inte den nuvarande världen. Allt ska bli nytt. Petrus skriver i andra brevet. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Det ord som är översatt med himlakropparna kan också betyda grundämnena. Hedegård har elementen och Bojärts materien. Den nuvarande jorden kommer att upplösas och bli till intet. Det är en punkt för skapelsen som går mycket längre än syndafloden. Nu är det tid för en helt ny värld. En som vi inte kan se för våra ögon. Var den är och hur den ser ut kan vi bara drömma om. Det är något fruktansvärt för dem som inte känner Jesus. Men den är härlig för de troende. Den får vi beskriven för oss i de sista kapitlen i Uppenbarelseboken. Och den för tankarna tillbaka till paradiset som Gud hade skapat, där allt var gott. Därför ska vi med iver söka frälsningen medan det är tid. Och idag är nådens dag. Idag ljuder ordet om syndares frälsare, som inte vill något hellre än kalla oss till sin gemenskap, för att på den dagen välkomna oss till sin eviga härlighet. O, se då fram mot hemmets strand, från jordens jämmerdal, och minns att där i fridens land är slut allt jordens kval. Se upp med fröjd, han kommer snart, din Gud och frälsarman. Vad nu är mörkt ska då bli klart, var trygg, snart kommer han. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må hans heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.